Kapitel 4. Jehova är väldig i kraft. Paragraf 1 och 2. Frågan. Vilka häpnadsväckande saker hade Elias sett i sitt liv? Men vilka spektakulära händelser fick han bevittna från grottan på berget Horeb? Elias hade sett häpnadsväckande saker tidigare. Han hade sett korpar komma med mat till honom 2 gånger om dagen när han höll sig gömd. Han hade sett hur en änka och hennes son under en lång hungersnöd försågs med mjöl och olja ur 2 kärl som aldrig blev tomma. Han hade till och med sett eld komma ner från himlen som svar på hans bön. Men Elia hade aldrig sett någonting som liknade det som han nu fick se. Medan han satt och kurade vid en grottöppning på berget Horeb fick han bevittna en rad spektakulära händelser. Först kom en vind. Den måste ha gett ifrån sig ett tjutande, öronbedövande ljud eftersom den var så kraftig att den klöv berg och krossade branta klippor. Sedan inträffade en jordbävning som frigjorde enorma krafter som hållits instängda i jordskorpan. Därefter kom en eld. När den svepte fram över området kunde Elia förmodligen känna den brännande hettan. Paragraf 3. Frågan. Vilken av Guds egenskaper fick Elia se bevis på? Och var kan vi se bevis på denna egenskap? Alla dessa olika händelser som Elia såg hade en sak gemensam. De var demonstrationer av Jehova Guds stora kraft. Vi behöver naturligtvis inte bevittna ett underverk för att inse att Gud har den här egenskapen. Den är mycket påtaglig. Bibeln säger att skapelsen är ett bevis på Jehovas eviga makt och gudomlighet. Romarna 1:20. Tänk bara på de bländande blixtarna och de mullrande åsksmällarna under ett oväder, de skimrande vattenkaskaderna från ett mäktigt vattenfall, eller den stjärnbeströdda himlens omätliga rymd. Ser du inte Guds kraft i allt detta? Det är dock få människor i dagens värld som urskiljer Guds kraft, och ännu färre som har en rätt syn på den. Att vi förstår vad denna Guds egenskap innebär ger oss många skäl att dra oss ännu närmare Jehova. I den här första delen av boken ska vi i detalj studera Jehovas ojämförliga kraft. En viktig egenskap hos Jehova. Paragraf 4 och 5. Fråga A. Vilket samband finns det mellan Jehovas namn och hans makt eller kraft? Fråga B. Varför är det lämpligt att Jehova använder tjuren som en bild på sin kraft? Jehova är unik när det gäller kraft. I Jeremia 10:6 sägs det: ingen finns som i något avseende är som du, Jehova. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Lägg märke till att makt eller kraft förbinds med Jehovas namn. Kom ihåg att detta namn betyder han förorsakar eller föranleder att bli. Hur kan Jehova förorsaka eller föranleda sig själv att bli vad han än väljer? Bland annat genom sin kraft. Ja, Jehovas förmåga att handla, att genomföra sin vilja, är obegränsad. Denna kraft är en av hans viktigaste egenskaper. Eftersom vi aldrig skulle kunna fatta hur omfattande Jehovas kraft är, använder han illustrationer för att hjälpa oss. Som vi har sett använder han tjuren som en bild på sin kraft. Det är ett mycket lämpligt val, för även den tama tjuren är ett stort och kraftfullt djur. Människor i Palestina på Bibelns tid kom sällan eller aldrig i kontakt med något som var starkare. De kände dock till en mer skräckinjagande art oxdjur, nämligen vildoxen eller uroxen, som nu är utdöd. Den romerske kejsaren Julius Caesar sa en gång att de här tjurarna nästan var lika stora som elefanter. Stor är deras styrka och stor är deras fart, skrev han. Tänk så liten och svag du skulle känna dig om du stod bredvid ett sådant djur. Paragraf 6. Frågan. Varför kallas bara Jehova den allsmäktige? På liknande sätt är människan ynklig och kraftlös i jämförelse med Jehova, kraftens eller maktens gud. För honom är till och med mäktiga nationer som ett tunt lager stoft i en vågskål. Till skillnad från sina skapelser har Jehova obegränsad kraft. Det är bara han som kallas den allsmäktige. Fotnot. Det grekiska ord som återgetts med allsmäktige betyder ordagrant allhärskare, den som har all makt. Slut på fotnoten. Jehova har väldig kraft och ett överflöd på dynamisk energi. Jesaja 40:26. Han är den outtömliga kraftkällan. Han är inte beroende av någon annan energikälla, eftersom styrka tillhör Gud. Psalm 62:11. Men hur utövar Jehova sin makt? Hur Jehova utövar sin makt? Paragraf 7. Frågan. Vad är Jehovas heliga ande? Och vad avser grundtextens ord som används i Bibeln? Helig ande utgår från Jehova utan begränsning. Denna heliga ande är Guds kraft i verksamhet. I första Moseboken 1 och 2 kallas den Guds verksamma kraft. De hebreiska och grekiska ord i grundtexten som återges med ande kan i andra sammanhang översättas med vind, andedräkt och vindstöt. Enligt lexikografer avser grundtextens ord en osynlig kraft i verksamhet. Guds ande är precis som vinden, osynlig för oss. Men vi kan urskilja dess verkningar. Paragraf 8. Frågan. Hur beskriver Bibeln Guds ande? Och varför är dessa jämförelser passande? Jehovas heliga ande är oändligt mångsidig. Han kan använda den till att genomföra vad han än har föresatt sig. Det är därför passande att Bibeln beskriver Guds ande som hans finger, hans starka hand och hans uträckta arm. Alldeles som en människa kan använda sina händer för att utföra en mängd olika sysslor som kräver olika grad av styrka eller precision, kan Gud använda sin ande för att utföra vilken som helst uppgift. Som att skapa den oändligt lilla atomen, dela Röda havet eller göra så att de kristna under det första århundradet kunde tala främmande språk. Paragraf 9. Frågan. Hur stor är Jehovas härskarmakt? Som universums suverän utövar Jehova makt. Kan du föreställa dig att du har miljontals intelligenta, kunniga tjänare under dig som är ivriga att få utföra dina befallningar? Så omfattande är Jehovas härskarmakt. Han har också mänskliga tjänare, som i Bibeln ofta liknas vid en här. En människa är dock svag jämfört med en ängel. När den assyriska hären gick till angrepp mot Guds folk dödade en enda ängel 185 000 soldater under en natt. Ja, Guds änglar är väldiga i kraft. Psalm 103, 19 och 20. Paragraf 10, fråga A. Varför kallas den allsmäktige härarnas Jehova? Fråga B. Vem är den mäktigaste av alla Jehovas skapelser? Hur många änglar finns det då? Profeten Daniel fick i en syn skåda in i himlen och såg då mer än 100 miljoner andevarelser som stod inför Jehovas tron. Det finns dock inget som säger att de änglar Daniel såg var Jehovas samtliga änglar. Det kan alltså finnas 100-tals miljoner änglar. Gud kallas därför härarnas Jehova, en titel som beskriver hans mäktiga ställning som härförare över en väldig, organiserad här av mäktiga änglar. Och över alla dessa andevarelser har han satt sin egen älskade son, den förstfödde av all skapelse, Kolosserna 1:15. Som ärkeängeln, den som står över alla änglar, serafer och keruber, är Jesus den mäktigaste av alla Jehovas skapelser. Paragraf 11 och 12, fråga A. Hur utvecklar Guds ord kraft? Fråga B. Vad sa Jesus om Jehovas krafts omfattning? Jehovas kraft kommer till uttryck även på andra sätt. I Hebreerna 4 och 12 sägs det, Guds ord är levande och utvecklar kraft. Har du lagt märke till den enastående kraft som finns i Guds ord? Det vill säga i det budskap som nu finns bevarat i Bibeln och som blivit inspirerat av Guds ande. Det kan styrka oss, bygga upp vår tro och hjälpa oss att göra genomgripande förändringar i vårt liv. Aposteln Paulus varnade medtroende för människor som levde omoraliskt och tillade sedan, likväl är detta vad några av er har varit. 1 Korintierna 6:9-11. Ja, Guds ord hade utvecklat sin kraft i deras liv och hjälpt dem att förändra sig. Jehovas kraft är så oerhört stor och det sätt varpå han utövar den så effektivt att ingenting är omöjligt för honom. Jesus sa, för Gud är allting möjligt. Matteus 19:26. Vad använder Jehova då sin kraft till? Han utövar sin kraft i ett bestämt syfte. Paragraf 13 och 14, fråga A. Varför kan vi säga att Jehova inte är någon opersonlig kraftkälla? Fråga B. Hur använder Jehova sin kraft? Jehovas ande är långt mer storslagen än någon fysisk kraft. Jehova är ingen opersonlig kraft. Han är inte bara en kraftkälla. Han är en personlig Gud med full kontroll över sin egen kraft. Vad får honom då att använda den? Som vi ska se använder Gud sin kraft för att skapa, förinta, beskydda och återställa. Kort sagt för att göra allt som stämmer överens med hans vilja. I vissa fall använder Jehova sin kraft för att uppenbara sina normer och viktiga sidor av sin personlighet. Framförallt använder han sin kraft för att genomföra sin vilja. Att hävda sin suveränitet och helga sitt namn genom det messianska kungariket. Ingen eller inget kan förhindra att så sker. Paragraf 15, frågan. I vilket syfte använder Jehova sin kraft i samband med sina tjänare? Och hur blev detta belyst i Elias fall? Jehova använder också sin kraft till nytta för oss var och en. Lägg märke till vad som sägs i andra krönikeboken 16 och 9. Vad Jehova angår sveper hans ögon runt över hela jorden för att han ska visa sin styrka till förmån för dem vars hjärta är odelat gentemot honom. Det profeten Elia upplevde, som nämndes i början av kapitlet, är ett exempel på detta. Varför demonstrerade Jehova sin kraft på detta vördnadsbjudande sätt? Den onda drottning Isebel hade svurit att hon skulle låta avrätta Elia. Profeten flydde för sitt liv. Han kände sig ensam, rädd och modfälld. Det var som om allt hans hårda arbete hade varit förgäves. För att trösta den betryckte Elia gav Jehova honom en livfull påminnelse om sin kraft. Vinden, jordbävningen och elden visade Elia att den mäktigaste personen i hela universum fanns där hos honom. Vad hade han att frukta från Isebel, när den allsmäktige guden fanns vid hans sida? Fotnot. Bibeln säger att Jehova var inte i vinden, inte i jordbävningen och inte i elden. 1 Kungaboken 19:1-12. Till skillnad från de som tillber mytiska naturgudar söker inte Jehovas tjänare sin gud i naturkrafterna. Han är alldeles för stor för att kunna rymmas i något som han har skapat. Slut på fotnoten. Paragraf 16. Frågan. Varför är det till tröst att meditera över Jehovas stora kraft? Även om Jehova inte utför underverk i vår tid har han inte förändrats sedan Elias dagar. Han är lika angelägen idag att få använda sin kraft för att hjälpa dem som älskar honom. Det är sant att han lever i en upphöjd andevärld, men han är inte långt borta från oss. Eftersom hans kraft är obegränsad är avstånd inget hinder. Istället är Jehova nära alla som anropar honom. Psalm 145:18. När profeten Daniel en gång bad Jehova om hjälp kom en ängel medan han ännu bad. Ingenting kan hindra Jehova från att hjälpa och styrka dem han älskar. Gör Guds kraft honom otillgänglig? Paragraf 17. Frågan. Varför kan vi säga att Guds kraft ger oss orsak att frukta honom, men vilket slags fruktan bör den inte få oss att känna? Bör Guds kraft få oss att frukta honom? Både ja och nej. Ja, för att denna egenskap ger oss många skäl att känna Guds fruktan. Den djupa vördnad och respekt vi helt kort behandlade i förra kapitlet. Enligt Bibeln är sådan fruktan början till vishet. Psalm 111:10. Nej, för att Guds kraft inte ger oss någon orsak att känna sjuklig skräck för honom eller att dra oss undan från honom. Paragraf 18, fråga A. Varför har många svårt att lita på mäktiga människor? Fråga B. Hur vet vi att Jehova inte kan korrumperas av sin makt? Makt verkar korrumperande, och absolut makt korrumperar absolut. Så skrev den engelske historikern Lord Acton 1887. Hans uttalande har upprepats många gånger, kanske för att så många ser det som ett obestridligt faktum. Ofullkomliga människor missbrukar ofta makt, vilket historien gång på gång har visat. Av det skälet har många svårt att lita på de mäktiga och vill inte ha något med dem att göra. Har då Jehovas absoluta makt korrumperat honom på något sätt? Absolut inte. Som vi har sett är han helig och på inget sätt korrumperad. Jehova är inte alls som den här korrumperade världens ofullkomliga människor med makt. Han har aldrig missbrukat sin makt eller kraft och han kommer aldrig att göra det. Paragraf 19 och 20, fråga A. Vilka andra egenskaper är alltid i balans med Jehovas kraft? Och varför är det lugnande? Fråga B. Hur kan man illustrera Jehovas självbehärskning? Och varför tilltalas du av den egenskapen? Kom också ihåg att kraft eller makt inte är Jehovas enda egenskap. Vi har ännu inte behandlat hans rättvisa, vishet och kärlek. Och vi ska inte tro att Jehovas egenskaper kommer till uttryck på ett stelt, mekaniskt sätt, som om han visade bara en egenskap i taget. I de följande kapitlen kommer vi istället att se att Jehova alltid utövar sin makt så att den är i balans med hans rättvisa, vishet och kärlek. Jehova har dessutom en egenskap som den här världens styresmän sällan har. Självbehärskning. Föreställ dig att du möter en man som är så stor och mäktig att du blir rädd. Men du märker ganska snart att han faktiskt verkar snäll. Han är alltid redo och villig att använda sin kraft för att hjälpa och skydda människor. I synnerhet de försvarslösa och utsatta. Han missbrukar aldrig sin styrka. Trots att folk helt obefogat talar illa om honom är han ändå lugn och värdig. Ja, till och med vänlig. Du undrar för dig själv om du skulle klara av att vara lika vänlig och behärskad, särskilt om du var lika mäktig. Visst skulle du känna dig mer och mer dragen till en sådan person ju mer du lär känna honom. Vi har långt större orsak att närma oss den allsmäktige Jehova. Tänk på hela meningen som ligger till grund för rubriken till det här kapitlet. Jehova är sen till vrede och väldig i kraft. Nahum 1:3. Jehova använder inte sin kraft mot människor så fort han får tillfälle. Inte ens mot onda människor. Han är saktmodig och god. Han har visat sig vara sen till vrede, trots många provokationer. Psalm 78, 37-41. Paragraf 21. Frågan. Varför tvingar inte Jehova människor att göra hans vilja? Och vad lär detta oss om honom? Betrakta Jehovas självbehärskning ur en annan synvinkel. Om du hade obegränsad makt, tror du då att du ibland skulle frestas att tvinga andra att göra saker och ting på ditt sätt? Jehova, med all sin makt, tvingar inte någon av oss att tjäna honom, trots att det är det enda sättet för oss att få evigt liv. Istället hedrar han i sin godhet varje individ med friheten att välja. Han varnar för följderna av dåliga val och upplyser om vilka belöningar goda val leder till. Men själva valet överlåter han åt oss. Jehova vill inte att någon ska tjäna honom på grund av tvång eller av sjuklig skräck för hans väldiga makt. Han söker efter sådana som kommer att tjäna honom villigt, av kärlek. Paragraf 22 och 23, fråga A. Vad visar att Jehova tycker om att ge andra kraft och en viss makt? Fråga B. Vad ska behandlas i nästa kapitel? Vi ska titta på ett sista skäl till att vi inte behöver vara rädda för den allsmäktige guden. Mäktiga människor är ofta rädda för att dela med sig av sin makt åt andra. Jehova däremot tycker om att ge sina lojala tillbedjare en viss makt. Han delegerar avsevärd myndighet till andra, bland annat till sin son. Matteus 28 och 18. Jehova ger också sina tjänare kraft på ett annat sätt. Bibeln förklarar, dig, o Jehova, tillhör storheten och väldigheten och skönheten och högheten och värdigheten. Ty allt i himlarna och på jorden är ditt. I din hand är kraft och väldighet, och i din hand är förmåga att göra stor och att ge styrka åt alla. Första krönikeboken 29, 11 och 12. Ja, Jehova tycker om att få ge dig styrka. Han ger till och med av den kraft som är över det normala åt dem som vill tjäna honom. Andra Korintierna 4 och 7. Dras du inte till denne dynamisk Gud som låter sig ledas av godhet och höga principer när han använder sin kraft eller makt? I nästa kapitel ska vi behandla hur Jehova använder sin kraft till att skapa. Frågor att meditera över. Andra krönikeboken 16, 7-13. Hur belyser kung Asas exempel det allvarliga i att inte förtrösta på Jehovas kraft? Psalm 89, 6-18. Vilken verkan har Jehovas kraft på hans tillbedjare? Jesaja 40, 10-31. Hur beskrivs Jehovas kraft i de här verserna? Hur omfattande är den? Och hur kan den hjälpa oss var och en? Uppenbarelseboken 11, 16-18. Vad lovar Jehova att han ska göra med sin makt i framtiden? Och varför är detta till uppmuntran för sanna kristna?